Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din burdusa Barbie. Din teknokratiska tänkare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Det är jag. Din gamla vän. Eller nya bekantskap. Eller fullständiga främling. Du har tryckt på play därför att du behöver min röst av olika anledningar. Högst individuella och helt okej, oavsett användningsområde. Det primära varande då insomningshjälp. Idag är en sån här svår dag när jag inte riktigt vet hur jag ska starta. Jag har innan här, det började, så har jag pratat. Jag har pratat ganska länge och spelat in det. Och jag måste säga det nu eftersom det är så speciellt. Det är liksom en uppvärmningsfas som jag aldrig har gjort tidigare i Somna med Henriks historia. Jag har aldrig pratat innan programmet börjar så länge som jag har gjort nu. Jag tror jag har pratat i 5 eller 6 minuter innan jag bestämde mig för att nu börjar jag. Och det här är ju tyvärr saker som jag kommer att ta bort från avsnittet. Annars är ju reglerna i Somna med Henrik att jag inte klipper i podden. Och jag har inget manus eller så, utan jag pratar det som faller mig in i en timma. Men det här som var innan nu, det var en uppvärmning. Så det gälls inte. Det räknas inte in i formatet. Men jag var tvungen för att det kändes lite grann som att bryta loss en gammal bräda från en gammal byggnad. Så kändes det att komma igång idag. Du kanske förstår känslan. Du kanske dras med den själv lite till mans. som att du har fått i uppdrag att riva ett gammalt hus. Och det är gammalt sprucket trä på fasaden. Och du står inför den och det är en gassande solvarm dag. Och det är högt gräs, vilt gräs som har vuxit upp runt byggnaden. Ingen har varit där på länge. Det luktar solvarmt gammalt sprucket trä. Det är ingen som har bytt ut fasaden på 50 år. Och brädorna är lite vinda. De är lite lösa i kanterna liksom, så det finns grepp att få. Du har på ett par jättekola handskar som du har fått av din svägers svåger. Och du börjar dra i de här brädorna liksom, för du tänker att det här borde ju gå ganska lätt, åtminstone fasaden. Sen är det ju svårare och du behöver verktyg när du ska liksom demolera betongfundamenten och så. Och de bärande väggarna kan du, där inne i huset kan du tänka dig kanske är liksom svårare. Men själva fasaden borde vara ganska lätt att ta bort från huset. Det är vad du tror tills du börjar dra i de här brädorna och inser att den här 100-åriga gamla spiken som sitter fast i, som håller fast brädan i mitten av brädan liksom, är, det finns en anledning att den har suttit där i 100 år, om man säger. Och då ger brädan ifrån sig ett ljud. Ett ljud som liknar lite grann det ljud som en som hörs när jag brukar använda den liknelsen, men jag tycker den är så, när en mycket gammal man sätter sig ner i ett tomt badkar. Det är liksom ett knarrande sönderbrutet läte som då är det kanske den närmsta liknelsen jag kan komma på vad gäller hur det kändes för mig att börja prata idag. Du är faktiskt den andra jag pratar med idag. Det är mycket tid har gått sedan dagen började, men jag har varit bara jag. Så jag har varit själv och pratat med mig själv. Och så katten. I övrigt så har jag inte pratat med någon idag. Och du är alltså den första egentligen utomstående människan. Om du inte är ett djur som lyssnar, då är du i så fall också den andra, så att säga. Men du är den andra varelsen. Eller om jag räknar med mig själv så är du den tredje varelsen då som jag, som hör min röst idag. Se där. Vilken position att inneha. Tre är ju ett heligt tal. Det tar ju sig in överallt, talet tre. Det fanns en låt som hette Three is a Magic Number. När man ringde med telefontillverkaren och, nej, inte telefontillverkaren, men telefonabonnemangsföretaget 3. När man ringde då och signalerna gick fram, alltså det här var ju 20 år sedan, men då spelade de den låten, Three is a Magic Number. Yes, it is. Så här går texten på engelska. Three is a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic number. Så gick den. Och då hittade jag på, det här har jag aldrig gjort någonting av. Intressant, för nu har jag alltså premiär för min tolkning av den låten. Jag har aldrig gjort någonting av den. Jag har funderat på vad jag ska göra med den länge. Det är 20 år. Det är 20 år sedan jag hittade på den här. Eller när det nu var. Jag kommer inte ens ihåg när den här signalen var. Låten. För den är inte längre när man ringer med Tres telefoner, tror jag. Eller Tres abonnemang. Men min tolkning av den här texten. Jag drar den igen på engelska så att du har den liksom i huvudet. Three is a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic number. Okej. Okay. Så min text var pee on the magic clown bird. Just like Chris on the magic clown bird. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get to pee on a magic clown bird. Ja, det är möjligt nu att du känner ett behov av att stänga av avsnittet. Men jag, innan du gör det vill jag bara säga så att jag ska inte upprepa detta nu. Men jag tycker bara det är roligt därför att en magisk clownfågel, det blir så roligt för att det är som att det vore något utopiskt över det i sången. Så, och vem är den här Chris som redan har gjort det? Är det Chris Rock? Eller någon, vem är det som har liksom gjort detta? Det som i sången beskrivs som någonting episkt, någonting som man kan få göra någonstans i den uråldriga mystiska treenigheten. Så får man alltså göra detta. Jag förstår nu varför jag inte gjort någonting av det där, för det är ju ingenting. Jag bara öppnar ju munnen som vanligt och så går det saker. Jag hittar ju alltid på varianter på texter. Ofta är de ju jättekonstiga. Och de är ju konstiga på ett sånt sätt att det inte riktigt är roligt heller. Men jag gillar ju att fantisera om vad som ligger bakom det här konstiga som inte är roligt. Alltså, vad är en magisk clownfågel? Varför är den åtråvärd att just utföra den här typen av handling? Och vem är Chris? Alltså, jag börjar fantisera då. Och då blir det ju jättekul, för jag får ju bilder i huvudet. Och jag sätter in det i olika fantasiscenarior som jag har i mitt huvud. Chris O'Donnell. Vad heter han som... Han var en skådis, han var med i massa grejer för. Jag ser honom framför mig. Han var med i någon skidåkarfilm. Ja, vad heter han? Heter han Chris O'Donnell? Jag kommer inte ihåg. Chris Cross. Så, ja, det kanske dog här. Eller, vad säger du, Somna? Ska vi gå vidare? Som sagt, den här brädan är ännu fortfarande kvar i väggen alltså. Om jag pillar lite ovanför den kanske. Alltså nu har jag dragit i ena hörnet av brädan väldigt länge. Det var det hörnet, eller den änden, den korta änden, som var lös. Där var spikarna borta. Den var liksom böjd, brädan, utåt. Så där kunde jag dra. Men det sitter alltså 4 par spikar i mitten av brädan. Och på andra kortändan är det också spikar. Så totalt är det 6 stycken ganska anspråksfulla spikar som sitter och håller fast brädan i väggen. Det går ju inte då. Och jag har ingen kofot, utan jag har bara mina händer. Jag kan inte sätta en kofot i mitten av brädan och börja bända, utan jag har som sagt bara mina händer. Och i mitten av brädan, då sitter det liksom fast. Det finns inga glipor, jag kan inte ta i det så. Hur får man loss den? Låt säga att det här är en utmaning då i det här avsnittet. Hur får jag loss den här brädan från väggen? Finns det... reglerna är sådana att jag är liksom långt ute i ödemarken. Det finns inga verktyg. Jag har ingen kofot eller några spett eller hammare eller någonting sånt. Jag har inga eldrivna verktyg. Det finns för övrigt inga strömkällor här ute. Så i så fall skulle det ju vara batteridrivna grejer. Och det har jag inga. Jag har en sån här i garaget bakom mig. Så har jag en liten verktygslåda. Och bredvid verktygslådan så står det en batteridriven skruvdragare. Och den kostade mycket lite på typ Bauhaus. Jag köpte den för att jag skulle bygga mig en bar i trädgården som jag då gjorde under min mitt i livet kris som var stor och pågående för snart 7 år sedan. Gud vad det hade gått lång tid. Men då skulle jag bygga en bardisk i alla fall, och det gjorde jag också. Den står ju kvar som sagt. Mina följare på Instagram har ju sett den. Till leda känns det som. Jag vet inte vad jag ska göra med den. Men när jag skulle då använda den här skruvdragaren så visade det sig att dels är den ganska dålig då. Det vill säga att när man har skruvat i 40 sekunder så tar batteriet slut. Och nummer två är att i början då av de här 40 sekunderna så är skruvkraften oerhört stark. Vilket ju i och för sig är bra då. Man kan ju skruva in vad som helst i vad som helst praktiskt taget. Men när man då ska skruva in som med mig där det var såna, vad kallas det för? Alltså det var tjocka plank liksom som jag skulle skruva ihop till en stomme till baren då. Reglar. Så det här träet var så hårt så att när jag då började skruva så var det ju mer min handled, min lilla taniga handled som vreds runt sig själv. På ett oerhört smärtsamt vis varpå jag slängde ifrån med den. För jag var ju som sagt i djup kris. Jag var ju arg och ledsen på saker. Och så började det då. Men någon sån har jag alltså inte med mig här ute. Utan jag har bara mina händer och de här coola handskarna som jag har fått av min svärsvåger. Alltså min svåger som har ett väldigt ovårdat språk. Han svär orimligt mycket. Alltså jag kan ju tycka att svordomar är någonting väldigt fint att krydda sitt språk med. Jag har ju svårt för folk som tycker det är tabu med svordomar. Kanske inte på ett mänskligt plan, men jag tycker det är svårt att lyssna på försök till att motivera varför svordomar är. När jag var liten, då var ju svordomar någonting som var ett exempel på att man hade dålig språkkunskap och ett dåligt vokabulär. Det var väldigt tydligt uppdelat i mitt hem. Däremot minns jag ju väldigt tydligt att de båda två, pappa och mamma, svor när jag var liten, framförallt mamma. Jag minns tydligt svordomarna. Och numera kan jag ju tycka att svordomar är ju... Det går ju... Det är väldigt svårt att motivera varför de ska vara borta. Det enda motivationen är ju, tycker jag, då den religiösa motivationen. Den kan jag ju förstå eftersom det då handlar om att man benämner olika makter som man då vill hålla sig borta från. Liksom, på många. Men jag tycker att det... Det går inte längre att säga det där att det är dåligt vokabulär. För det finns ju massa människor som uppvisar dåligt vokabulär utan att för den skull hålla på att svära hela tiden. Är inte det så att en brist på vokabulär i den mån man kan prata om det på ett rättvist sätt? Det uppträder på alla möjliga sätt. Det handlar inte om svordomar just specifikt. Då skulle jag väl säga generellt att det råder en brist på vokabulär. Det har inte med svordomarna att göra. Det är väl bara så att vårt språk håller på att ändras och minimaliseras och förändras väldigt snabbt. Och det uppstår små språköar i samhället. Och det kan ju vara dåligt. Eller bra. Jag vill inte lägga någon värdering i det. Men han svär då väldigt mycket då, den där svågen. Nu vill jag bara säga, innan du nu rusar iväg och tar din motocross och åker crossbansvägen till kyrkan. Kör in genom kyrkporten och stegrar upp för koret under pågående gudstjänst. Och trycker dig upp med kross och allt i det lilla smala skiffet upp till kyrklockstornet. Och börjar ringa i klockorna. Och säger att, vad var det nu jag pratade om innan som du skulle bli så upprörd över? Jag glömde. Nej, jag glömde. Vad hemskt. Svärande svåger. Jag pratade om en svärande svåger. Och... Jo, ja, innan du nu rusar iväg då och gör allt detta med motocrossen och sånt. Och säga att Henrik står och snackar skit om sin svåger. Eller påstår att han svär mycket. Så vill jag bara säga att min faktiska svåger. Alltså Ninas bror. Han svär inte nämnvärt. Det är ingen, jag har inte honom som en förebild här. Utan jag hittade bara på en svåger. Jag tror att den person jag känner som svär mest. Det är nog jag faktiskt. Alltså jag känner... Alltså jag kan ibland komma på mig själv när jag träffar föräldrar till barn som är kompisar eller klasskamrater eller annat, på annat sätt affilierade med mitt barn. Så kan jag komma på mig själv med att jag svär. I vardagligt liksom tal där vi pratar om barnen eller om livet eller så, när barnen är med. Så kan jag ibland komma på mig själv med att oj, det här kanske de inte tycker okej. Det är ju svårt att veta. Om de faktiskt tycker eller inte. Eftersom det är ju inte någonting man pratar om. Det är ju också lite omodernt att säga så här: vi ser helst inte att du svär här när du hämtar din dotter hos oss. Eller något. Så det är ju ett outtalat problem, i den mån det är ett problem. Men i den här historien är det alltså min svåger som svär. Min svärsvåger. Honom har jag fått de här handskarna av. Så hur bänder man bort en bräda? Det finns ju massa olika sätt. Det är klart jag skulle kunna leta efter verktyg i min omgivning. Stenar och grenar och gamla, kanske någonting från huset, alltså någon gammalt armeringsjärn som sitter i taket eller någonting. Jag tittar runt men jag hittar ingenting. Jag hittar en avlång sten som skulle kunna tjäna som en slags hammare. Det är också så att ena änden av stenen är ganska platt, vilket gör att jag skulle i teorin kunna klämma in den bakom brädan. Om den är lite liksom lös där på långändan, övre långändan, över spikarna precis, alltså i mitten. Men det är fyra stycken spikar som sitter liksom i en rektangulär form. Nej, inte i en rektangulär, de sitter som i en kvadrat. En spik i varje, så att säga, hörn, fast inte hörn då, utan det är i mitten av brädan. Så jag bara huggar där med stenen. Och då är det ju så att den brädan är ju förvisso helt fixerad. Men den är också väldigt uppluckrad och rutten i kanterna. Vilket gör att när jag börjar hugga med stenen där, då bara hyvlar jag sönder brädan. Och det går inte att få loss den på det sättet. Därför att allting där jag kunde få spjärn med, det bara faller sönder. Som en sån här kaka, en sån här drömkaka. Så nu har jag istället en bräda som är till synes fullständigt fastklistrad vid väggen. För jag har inte någonting att hugga med. Jag har ingenting, jag kommer inte åt med min huggsten. Jag kommer inte åt någonting. Den sitter där den sitter. Och jag går till andra änden av brädan, för jag tänker att där kanske jag kan få loss spiken. För det känns som att jag borde, för att få med mig hela brädan, för det är ju det som är mitt mål. Det är klart att jag skulle kunna bryta av brädan nu. I och med att jag har försvagat mitten av brädan, då skulle jag kunna dra så hårt att jag bryter den. Men grejen är att min svärsvåger har sagt att han vill ha brädan hel, för han vill använda den och bygga en bardisk i trädgården, för han har en mitt i livet kris. Och återigen, alltså, jag pratar inte om min faktiska svåger. Ingen svärskugga ska falla över honom. Utan jag pratar alltså om en fiktiv svåger nu. Men jag provar i alla fall, för jag tänker att en bräda kan han väl bjussa på liksom. Så jag börjar dra, men då är det ju också så här att det här är bilat liksom. Det här bilat timmer. Det är alltså någon som har huggit ner trän, hyvlat de här stockarna och sen stått med en stor jäkla, ja det kallas ju för bila, och huggit isär de här stockarna till plank, till brädor. Det är inte någon såg som har gjort det här, utan det är en bila. Det är liksom en stor sågliknande yxa som man har tagit sig igenom bräda för bräda och sen slipat ner den till den formen som den är idag. Ibland när jag är i gamla timmerhus så kan jag så kan jag fyllas av vördnad inför de här människorna som byggde hus på det viset, som inte så här beställde hem reglar och plank från en byggfirma, ett byggvaruhus som kom hyvlade och klara, lackade till och med i förekommande fall, kanske till och med skruv och spikhål redan etablerat, utan det här var liksom en skog som man drog hem på tomten. Och sen, jag menar, med ett oerhört svårt arbete. Det här förstår ju jag nu när jag står här och drar den här brädan. För det här är ingen bräda som är byggd för att kunna liksom gå av. Det här är en 100 år gammal bräda som... Det går inte att bara... det här låter ju hemskt då, men då byggdes ju... Ett sånt hus byggdes ju för att stå i 100 år. Det var ett hus som byggdes utifrån det faktum att det här huset kommer inte att få någon hjälp på vägen. Därför det kräver en enorm insats. Det här är ett hus som ska bära generation efter generation. Jag vill inte hålla på och baktala min samtid. Jag vill inte hålla på och glorifiera det förflutna. Men visst är det lite fint att tänka på att vi har inte alltid sett som på materiella ting som vi gör idag. Det här att man byggde någonting för att det skulle stå på riktigt. Liksom. Jag vet inte, det finns ju så mycket som är bättre nu. Och jag vill kanske inte ens hålla på att göra den där benämningen bra eller dåligt. Men det var i alla fall annorlunda. Och det kan ju vara exotiskt att tänka på i alla fall. Det kan ju kännas lite... Ja, spännande. Så jag kan inte bryta av brädan. Det går inte. Och det kanske min svärsvåger är glad för. Men inte jag, inte just nu. Och det känns ju liksom som att jag måste börja någonstans. Och det här är den enda brädan som är lös i ena kanten. Alla de andra brädorna sitter bra. De är spruckna och solstekta. All färg har... Det var rött en gång i tiden, huset. Men nu är det grått och brunt. För färgen har flagnat för länge sedan. Och om du trodde att det skulle gå att göra huset beboeligt igen, så kan du glömma det. Därför att hela stommen, liksom, hela, vad heter det? Hela grunden har förskjutits. Marken har rört sig så att det har uppstått en enorm spricka i husgrunden som man faktiskt kan, om man är mycket liten, krypa in i. Och det är klart att man skulle kunna åtgärda det, men det kräver ju att man lyfter hela huset och fixerar grunden. Flyttar alltså huset, den motsvarande den sträcka som grunden har flyttat sig. Och det kommer huset inte att tåla. Det kommer inte att tåla att man flyttar det. Så gammalt är det ju. Och det är dessutom röta och mögel innanför. Därför det finns tapeter där inne som sattes in på 60-talet när det fortfarande bodde någon där. Och de tapeterna, de har sånt svart mögel bakom. Och det är inte bara att sanera. Därför att sen har ju vi hus, alltså väggar och alltså allt trä egentligen är ju på sina ställen mörket. Det skulle alltså kosta väldigt mycket pengar att göra det här huset beboeligt igen, och därför har min svärsvåger då bestämt att det ska rivas och ge plats för en fruktträdgård. För det ligger fortfarande i familjens ägo det här. Och det växer fina ekar runt omkring som kommer skapa en väldigt pittoresk, skön, snudd på poetisk atmosfär vid anläggandet av några äppelträd och en massa bärbuskar. Kanske ett körsbärsträd eller flera som en inramning. Och kanske, ja vem vet, kanske man vågar sig på ett päronträd också. Man önskar ju sig ett medelhavsklimat. Då hade man ju kunnat odla betydligt fler frukter. Apelsiner och citroner hade ju varit fantastiskt att kunna odla. Men det kan vi inte här. Å andra sidan finns det någonting ganska grovhugget dramatiskt i en svensk fruktträdgård. Det är det här att den är så översvallande under en period om året, och resten av året så står den där och liksom håller på sig till nästa år. Det blir så tydliga kast som är ganska poetiska och vackra. Det talar ju till ens själ på något sätt, eftersom man är född och uppvuxen i det här klimatet. Så det är som det är med det. Men jag har lovat min svärsvåger att jag ska riva loss den här plankan. Ja, inte bara plankan, jag ska montera ner hela huset. När han kommer om en timma, då ska hela huset vara nedmonterat. Förutom stommen då. Den måste jag ju ha en maskin till, och det är den som kommer då. Men då har han sagt så här, den här maskinen, den kostar 900 000 kronor i sekunden, och jag behöver veta då att jag kan sätta igång och jobba med den direkt när jag kommer. Därför att annars så kommer den bara stå där och pengarna tickar iväg, och jag har inte råd. Så det är lite stressigt också, men du ska inte ta på den här stressen, Somna, för att du har inte något med den att göra. Du kan se min stress som en timelapse på en tv. Som man känner ingen stress alls, utan man bara ser hur det liksom går väldigt snabbt fram och tillbaka. Men jag provar med andra stenar. Jag går runt och rycker i alla brädor. Det finns ju många liksom. Jag har heller ingen stege, så jag kan inte klättra liksom, utan jag hade tänkt att jag skulle, ursäkta mig, jag var tvungen att justera min kropp. Jag har tänkt att jag skulle börja med de lägre brädorna, de som jag får tag i liksom, rent stående på marken. Och sen, för under brädorna så finns ju då isolering och då reglarna i vägg som håller uppe väggen liksom. Och då kan jag klättra på dem för att dra loss plank efter plank, eftersom det finns mittreglar och sånt. Så fort jag har blivit av med isoleringen och slängt ut den på backen liksom. Och då, så det hade jag tänkt jag skulle göra. Jag inser ju nu att det finns ju säkert stor risk för att de här reglarna rasar under min tyngd. Men det får jag ta när det kommer, därför att jag måste bli av med plankan. Bända bort en bräda. Hur gör man då om man inte har några verktyg? Och ingen muskelstyrka att tala om egentligen heller. Eller, jag menar, jag är väl en normal stark person. Det ska jag inte hålla på och tillskriva mig själv. Jag har alltid varit så duktig på att tillskriva mig själv litenhet. Men saken är ju den att jag är ju inte liten längre. Jag var ju det länge i min ungdom, men nu är jag inte det mer. Nu är jag en normal stor person. Det är en jätteomställning för mig. För min självbild har alltid varit liten, tanig, försvinnande. Men oavsett då min enorma muskulära styrka, så kan jag inte bända bort brädan, för den är präglad, som jag sa, i en annan tid. Och då måste man, det är ju till andra lösningar. Kan jag göra så att brädan på något vis självmant släpper taget? Kan jag jobba med någon typ av väldigt stark magnet för att dra ut spikarna? Då gäller det att hitta någon typ av magnetisk kraft i naturen i området. Och det är ju svårt. Alltså det finns ju sten som är magnetisk. Men hur hittar jag det liksom? Jag driver omkring i gråstensområdena där i bakgrunden. Ett stenkast längre bort så ligger det faktiskt en stor stenbumling. Någonting som inlandsisen släpade dit för 20 000 år sedan, och som har legat där sedan dess och blivit liksom en del av marken runt omkring. Vem vet hur stor stenen är under markytan? Förmodligen mycket större. Det tycker jag du kan tänka på, Somna, för övrigt nästa gång du är ute och går i skogen. Då menar jag typ en vanlig svensk skog. Så kan du titta på, eller norsk, eller finsk, by the way. Jag har ju lyssnare där också. Och jag har för övrigt, jag vill också säga, jag har somnat över hela världen. Så du kan applicera det här på en skog där du befinner dig. Nu vet jag att jag har lyssnare i länder där skogarna ser annorlunda ut. Men om man försöker föreställa sig, bara för sakens skull, en skandinavisk tall och granskog liksom. När man ut och går i den så ser man ju då ibland stora stenar. Och då menar jag inte stenar som man ser är stenar, utan man kan också uppfatta dem som klippor liksom mitt i skogen. Det här är ju, oavsett storlek, så är det ju en sten som inlandsisen har släpat dit för x antal år sedan. Allt det vi ser i skogen när man går ut och går, så ser man som en stor en höjd, en mossbeklädd höjd. Så klättrar man upp för den då, navigerar bland granar och tallar och mossa och snår och hål i marken. Så kommer man upp och då ser man, står man plötsligt vid ett stup. Och det här stupet, det är ju stenens kant. Nu vet jag inte, det kanske är så också att en del av de här stenarna är en del av urberget som liksom har eroderats och sådär. Här intill där jag bor så har vi en sån där höjd och klättrar man upp för den så står man vid ett stup ner i en stor sjö som är som en stor gryta liksom mitt i skogen. Och det är klart att jag vet inte vad som är en fristående rullande liksom sten eller vad som är urberg. Jag kan inte det där. En geolog kanske kan berätta det för mig. Jag är för övrigt jätteintresserad av sten. Inte så här stenarter kanske, men ursprung. När kom den här stenen hit? Och hur länge har den legat här? Och vad har hänt med den under tiden den har legat här? Ibland kan man ju, när man tittar på sten, så kan man ju se att den har runnit. Det tycker jag är häftigt. Viss sten, till exempel om man sitter vid en sjöstrand någonstans, så kan man ju se att den här stenen, det har en gång varit något som rann. Man ser att det är en stelnad, flytande form. Det kan man inte med de här klipporna här där jag, eller klipporna, de här stenarna där jag bor. Men jag tycker det är en väldigt lockande tanke att veta att även om den här, för det finns en annan plats man går förbi, det här stupet nere vid sjöns kant. Och då kan man ändå se rakt upp för den här raka klippväggen som säkert är 80 meter hög eller någonting. Då brukar jag ibland tänka att det här är ju en sten. Det är liksom inte, det är inte någonting som är, för man ser ju bara övre delen av den och det är så lätt att avfärda tanken vid det. Att det här är en klippvägg. Men att det här faktiskt är en sten som en, om man var en jätte, skulle kunna ta och rycka upp ur marken. Och att den här stenen då, åtminstone så vitt jag vet just nu, det kan ju vara så att jag är fel, att jag har fel. Men att åtminstone så vitt jag ser det för mig i min föreställningsvärld, så är det här en sten som har släpats runt omkring och hit av jättestora ismassor för, ja, fram tills för 14 tusen år sedan. Jag tycker det liksom är helt otroligt. Det skapar en känsla av att till och med marken, klipporna och stenarna runt omkring oss är utbytbara. Att ingenting är evigt. Och jag tycker att det här, om man nu är intresserad av sin hembygd, det händer ju att människor är lite till mans. Det kanske till och med är så att man är ganska romantiskt förälskad i sin hembygd och känner en lust att beskydda den. Då tycker jag att det är viktigt, ansvarstagande, att försöka omfatta allt som är historien av en plats. Inte bara förälska sig i hur det var för 50 år sedan. Eller 100 år sedan. Eller propagera för mytologiserade bilder om något eventuellt folklynne för 1000 år sedan som man inte vet någonting om. Det man däremot vet är ju att allting rör sig hela tiden. Och att det här som är en stor sten nu. Det här som är en stor klippa nu, en stor permanent, åtminstone till känslan permanent installation av ens hem, ens plats på jorden. Det är ett sekundverk ur ett större geologiskt perspektiv. Att, jag brukar säga det att den här platsen som du står och skriker är ditt hem. Det var en flytande lavagrop alldeles nyss. Och om en sekund så är det någonting helt annat. Och om ytterligare en sekund så är det bara tom rymd här. Där du står och skriker att du bor. Det finns liksom ingen permanent. Och jag förstår ju då. Det finns till exempel här lite längre bort från där jag bor. Så finns det järnålders gravplats. Och där brukar jag stå ibland. Jag går förbi den nästan varje dag på mina promenader. Då brukar jag stå och titta på den. Det är ingenting att se egentligen. Det är bara en liten höjd. En liten kulle. Och där låg då för, ja, jag vet inte, järnåldern. Alltså det är ju, är det 2000 år sedan? Eller någonting. Det bodde då människor där. Och då kan jag ibland känna mig stolt då. För här bor jag och där är de. Där är resten av dem, mina förfäder. Då får jag ju räkna bort det faktum att jag inte kommer från den här bygden där jag bor. Men att jag ändå på något vis är en upprätthållare av samma tradition, vi som bor här. Då på den tiden så uppförde man, det kanske är 1000 år sedan, är det vikingatiden? Jag kan inte de här åldrarna, skitsamma, det är 1000 år eller mer i alla fall. Då läste jag någonstans att man uppförde ofta sina gårdar då nära ett grav, en grav. Det är inte nödvändigtvis så att man visste vem som vilade i den där graven, utan man gjorde det för att tinga området. Och sen sa man att här har mina förfäder vilat sedan urminnes tider. Även då så höll man på med fake news. För att skaffa sig själv legalitet i området, för att betona att min släkt är minsann en gammal släkt som har makt och rätt att bruka den här jorden. Fiska i det här vattnet och hävda att reviret är vårt. Det är alltså en maktfaktor och en del av ett socialt spel. Och då tycker jag det blir så tydligt att vi har aldrig varit någonting som är rotat. Vi har alltid vandrat. Vi har alltid rest. Vi har alltid lärt oss någonting nytt av andra. Vi har alltid strävat bortom horisonten. Och det blir så fåfängt och konstigt då att prata om tillhörighet. Därför att det känns ju som att vår tillhörighet är ju i varann och inte bundet till en plats. Det finns ju så mycket kraft i att vi är en vandrande art djur. Och vi försöker att göra... slå ner våra bopålar och skapa permanenta saker, men det går ju inte på riktigt. Så jag har all förståelse för känslan av att det här är mitt hemma. Det är ju den känslan jag känner när jag står där vid det här gamla gravkumlet och tittar på det. Då kan jag känna, här står jag och där borta ligger de som en gång var den plats där jag nu bor, som är mitt hem nu. Men det är ju ingen sann upplevelse. I alla fall inte i någon objektiv mening. Om en sekund så är det tomma rymden här. Förlåt mig somna, som ett slöseri med tid och energi. Att stå och skrika att här är min plats. När den inte kommer att vara det så särskilt länge. Utan det är bara just nu. Det var en utvikning kring idén om tillhörighet och hembygd som jag inte alls vet varifrån den kom. Men okej, så hur magnet och bergart, magnetiska bergarter hittar jag ju inga såklart i området. Jag kan ju ingenting om sten och jag vet inte vad det skulle vara för typ av sten. Jag tror inte, jag har aldrig i naturen i min barndom när jag var ute och lekte i skogen hittat magnetiska stenar. Jag vet inte ens om de måste på något vis, det måste göras någonting med dem. Elektromagnetism, alltså jag vet ju att allting utstrålar elektricitet, utstrålar, allting är elektriskt. Elektriska signaler rör sig i allt levande liksom. Det är klart att man skulle kunna på något vis utveckla någon typ av elektromagnetism som... Men hur då? Med blommor, maskrosor och grejer. Alltså jag vet inte hur man gör. Jag har inte de verktygen. Och jag tror att jag skulle behöva någon typ av katalysator då. Så det vet jag inte hur man gör. Jag skulle kunna försöka påskynda förrostningsprocessen på spikarna. Om jag behandlar dem med någonting som, jag menar, så finns det typ kanske någonting i någon växt som jag kan pressa över spikarna. Är det så att i till exempel rölllekans stam så finns en vätska som påskyndar erosion? Men då har nog det, eftersom det växer massa saker här runt omkring, då hade det nog redan påverkat spikarna. Och spikarna som har lossat i ena brädans ena kortända, de har rostat sönder. Men de som sitter fast, de har förvisso spikhuvudet rostat, men resten av spiken är nog inte rostig, utan den är nog helt trygg där inne i det 100-åriga träet. Så då är ju nästan, då måste jag ju ta till något grövre artilleri. Jag måste fixa med antingen att jag försöker få upp huset i närheten av en stor, tung kropp som gravitationsmässigt kan slita loss brädor från fasaden. Alltså låt säga att jag skulle på något vis kunna lyfta upp huset till planeten Jupiter. Då kanske jag skulle kunna få loss brädorna liksom. Men hur får man upp ett gammalt hus till planeten Jupiter? Alltså hittills har vi ju bara ett par stycken farkoster som har åkt förbi Jupiter. Voyager 1. Eller om det var Voyager 2 som åkte förbi. Och kanske också den här som åkte till Pluto. Ja, jag har glömt bort vad den hette. Men den åkte ju också förbi och tog hjälp av Jupiters gravitation som en slänggunga för att komma upp i högre hastighet. Det tycker jag är fantastiskt. Tänk att man kan sitta på jorden och räkna ut hur en liten prick på himlen kommer att befinna sig exakt på ett visst datum. Och med hjälp av matematik, ingenting annat liksom. Inte någon test eller balansera saker mot varandra, känna någonting med sina händer eller se någonting på en mätare och styra. Utan man vet exakt hur gravitationen kommer att påverka den här lilla plåtlådan som vi skickar upp. Och på exakt på vilket avstånd som plåtlådan måste befinna sig från Jupiter för att inte sugas in i planeten. Utan istället susa ett varv runt och få en 100% hastighetsökning av detta. Jag tycker det pratas för lite om de här människorna som med hjälp av siffror kan räkna ut att om jag kastar den här bollen jättehårt dit, då kommer den att vara där om 7 år. Och då kommer den att påverkas på det här sättet av den här väldiga massiva planeten som är 16 gånger större än jorden. Som har en röd stor storm som har snurrat i 400 år minst. Och som jorden skulle kunna få plats 3 gånger i. Ja. Den stormen är för övrigt den stora röda fläcken på Jupiter. Den är på väg att falna. Den minskar i styrka. Men tänk en storm som har rasat i 400 år. Det är något annat det än vad vi är vana vid här. Tänk dig en plats på jorden där det har stormat obönhörligt sedan Da Vincis dagar. Det är en spännande idé till en science fiction-roman. Eller en fantasy-roman kanske. Eller någon typ av magisk realism-bok i största allmänhet. Så det kanske också är svårt. Det bästa kanske vore egentligen av att kunna kasta huset i omloppsbana runt det svarta hålet i mitten av Vintergatan, Sagittarius A. Kanske om man lyckades hitta en position, någon typ av Lagrange-punkt, precis dikt an Sagittarius A. Att brädorna skulle långsamt ge vika då och sugas in i det svarta hålet. Att de skulle sträckas ut till en enda lång rad av atomer som försvann in över händelsehorisonten. Jag vet att många tycker det är lite otäckt när jag pratar om svarta hål. Så jag ska inte göra det mer nu. Jag ska sluta. Jag ska bara säga att de finns ju, vare sig du är rädd för dem eller inte. Jag vill bara säga det. Och de påverkar ju hela universum runt omkring sig och är ju en stor del av varför och hur vi existerar. Så jag tycker bara att det är viktigt att prata om sånt som vi tycker är skrämmande också. Som sagt, det här är inte en podd som bara stryker medhårs. Jag rufsar ibland också så där som någons gamla farbror som kommer förbi och rufsar lite för hårdhänt i håret och säger: vad stor du har blivit. Nu ska du väl följa med mig ut och fiska. Och sen sitter mest och är tyst och dricker bärs och stirrar på flötet medan man inte vet vad man ska säga, för man känner egentligen inte den här farbrodern. Han är barnlös och har sporadisk kontakt med ens pappa och är väl egentligen en kuf liksom. Har alltid haft dålig koll på pengar och är väl lite för förtjust i öl. Och egentligen sysslar nästan mest med att fiska. Och så får du en massa fisk. Och så säger du: tänk att jag fick en massa fisk, jag som inte brukar fiska. Och du, farbror Enoksson, du fick inte en enda fisk. Och då blir han irriterad och säger: ja, ja, ja. Och så åker ni hem på hans flakmoppe. ja. Sån är jag ibland som poddar. Men jag ska nu vara tyst om svarta hål. Så det är ju svårt då. Det svåra, jag tror att det skulle kunna lösa mitt problem. Men frågan är om inte då det bara är lika bra att kasta upp hela huset i rymden bara. Och skita lite i var det hamnar. Därför att det är ju huset vi ska bli av med. Det ska ju rivas, menar jag. Så om jag nu hade förmågan att kasta upp ett hus i rymden, då borde jag ju nöja mig med det. Behöver jag inte hålla på och giddra med specifika brädor och så. Så jag antar att min sista kvarvarande möjlighet, det är att söka mig till djurriket. Jag måste helt enkelt försöka bli kompis med ett djur som har förmågan att pilla loss brädorna. Eller åtminstone den här första brädan, så att jag kommer åt under de övriga brädorna. Det är skillnad med att komma åt under brädorna med att komma åt under bröderna. Bröderna Herrej till exempel. Väldigt svårt att komma åt under dem. För att de är så markfasta liksom. Och samma är ju här då. Jag måste hitta ett djur som kommer åt under bröderna. Bräderna Herrej. Alltså bräderna är inte här. Nej, men om man säger... Man frågar, går runt och frågar efter bröderna Herrej. Och någon ska svara då: de är inte här. De är ej här. De är här ej. Bröderna här ej. Det betyder att de är inte här. Men var är bröderna Herrej? Här ej. Men var är de då? Och så blir det missuppfattningar då. För man, den ena frågar var de är och den andra försöker förklara vad de heter. Och så blir det konflikter. Det här hände ju hela tiden när de hängde ihop mycket, bröderna Herrej. Men i alla fall, det finns inga djur i närheten. Det finns en liten gråstolpe som sitter på ett träd och plipplar. Men de är ju så erkänt dåliga på att samarbeta och har dålig koll på dålig koll på snickeri och brädor och sånt. Så skulle jag ju kunna bli kompis med en älg. En älg skulle ju i teorin kunna, om det är en sån här fjolårskalv som precis har börjat få horn, som är så här lite håriga horn, då borde man ju kunna låta den här älgkalvens ena horn, som ännu inte har vuxit till sig, det är fortfarande lite smalt liksom, bearbeta träet. Kanske rent utav Nej, men så här ska jag göra såklart. Jag blir kompis med en älgtjur. En stor älgtjur med en jättekrona, en sån här 12-taggare. Och sen så ber jag älgtjuren med sina horn och sin enorma nackstyrka slita loss brädan bara från den lösa änden. Det borde ju gå. Om inte annat så bryts brädan av och då har jag ändå tillgång till resten av brädorna och så får min svärsfågel liksom acceptera att en av brädorna gick åt. Jag får väl ersätta honom om det är så liksom. Ja, så ska jag göra. Så frågan är, hur får jag kontakt med en älg? Jag kan inte påminna mig om att jag någonsin har känt att jag nu har vi kontakt. Någon gång jag har sett en älg. Kanske en gång när det kom en älg ut ur skogen och ställde sig i vägen för mig när jag skulle ut och springa i skogen. Då kom den ut ur skogsbrynet precis där inloppet i skogen från där jag bor och ställde sig mitt i vägen för mig. Och jag valde då att avbryta min joggingtur eftersom den var större än livet liksom. Inte joggingturen utan älgkalven. Så kanske att jag kan, kanske om jag lägger ut typ något som älgar gillar. Jag gillar älgar. De gillar gladjazzkompositören Pat Metheny. Så jag spelar lite sånt. Jag vet inte om den rätta, om den rätta titeln på hans musik är gladjazz. Gladjazz låter ju lite smågubbigt. Det tycker jag inte. Han var asstor på 90-talet. Pat Metheny. Jag lyssnar på saker av honom. Det är väldigt melodiskt. Men samtidigt väldigt, det är snabbt uppspeedat. Ja, det går inte att beskriva. Det var väldigt bra på 90-talet. Eller nej, de gillar ju han Jamiroquai. För det är därför älgar har horn. För de påminner. Och kan man sätta på sån Jamiroquai-mössor över hornen. Och då, det ska jag göra. Jag ska sticka en sån Jamiroquai-mössa. Om du inte vet vad han hade för mössor, kan du googla det. Det är ju speciella sorts mössor liksom. Så, som var väldigt typiskt för honom då, också på 90-talet. Och så sätter jag ju på älgen, jag lägger ut dem i skogen och då kommer de ju direkt. Oj, vad är det här, säger alla älgtjurarna. Vad är det här, titta. Han har liksom gjort Jamiroquai-mössor till oss allihop. Då står det en hel grupp med älgar och då går jag fram då. Och så säger jag, stopp, jag är inte farlig. Var jag inte rädda. Räds icke min mänskliga lekamen. Jag är och en av eder. Jag, av någon anledning så tror jag att det funkar om man pratar lite hövskt med älgar. Sådär. Och så säger jag, jag ber om tillgift, vördade krondjur. Ett hy, jag haver ett spörsmål. Tala. Kvickt, människa. Innan vi gör slarvsylta av dig, säger älgarna. Och jag säger, jag ber vördsamt om tillgift. Majestätiska älgar. Jag behöver riva en stugjävel här borta. Skulle ni kunna bara vara schyssta och hoppa in och hjälpa mig? Jag behöver bli av med en bräda. Jag har därför stickat de här Jamiroquai-mössorna till er i syfte att ni ska få någonting fint som belöning och plåster på såren. Och jag behöver egentligen bara en älg. Hjälp. Varför sa du inte det direkt, säger älgarna då. Och så rusar de som en enda jätteälg och ställer sig på varandras älgaxlar och rusar tillsammans mot huset. Och på mindre än en sekund så har de med tänder, horn, flankar och bakar, bringor och bogar tryckt loss varenda bräda i hela huset. Och allt som finns kvar är betongstommen. De har till och med rivit ut inneväggarna och de bärande fundamenten och alla reglar och isolering. Allting ligger prydligt uppställt och upplagt. Och där kommer min svärsfåger med sin betongborttagarmaskin. Och han blir så överraskad för han har ju bestämt sig för att det här kommer inte Henrik att fixa. Men han blir så glad. Och då har älgarna precis sprungit iväg till ljudet av någon av Jamiroquais låtar ute i skogen. För de vill inte visa sig för honom för de är rädda för svordomar. Och han blir så glad och han kramar och pussar mig och hissar mig i himlen med sina bastanta armar. Och han tar en apelsin och säger, den här ska odlas här. Och jag säger, det går inte att odla apelsiner i en svensk fruktträdgård. Jo, det gör man om man bygger ett växthus runt. Och så trycker han på en knapp. Då kommer från Sagittarius A ett växthus nedsinglande. Det tar ju förstås 200 000 år för det här växthuset att nå hit. Även om det rör sig med ljusets hastighet. Nej, det tar inte 200 000 år. Det tar 100 000 år ungefär för det att nå hit. Är det så? Befinner det sig 100 000 ljusår från oss? Vintergatan är 200 000 ljusår rakt över från ena sidan till den andra. Det tar alltså ljuset 200 000 år att åka från ena sidan till den andra. Det är halvlångt kan man säga. Ändå är det bara ett litet minihopp i rymden. Ja, men det kommer i alla fall ner, slås ner. Växtligheten ökar och prunkar. Växthuset är så stort att det syns inte. Utan det blir bara mycket varmare just på den här platsen. Och en enorm fruktträdgård med apelsiner och citroner slår ut på mindre än bråkdelen av ett århundrade. Jag längtar till Italien, sjunger min svärsvåger. Till Italiens sköna land. Där små citroner gula de växer upp på strand. Där näktergalen drilla i dalen mjukt och stilla. Och månen mjukt sig sänker bak Vesuvioses rand. Och jag känner omedelbart att det här var den bästa dagen i mitt liv. Och vi står där i vår nyanlagda fruktträdgård och vi tänker att visst är det coolt att människor lever längre och längre. Vem vet, rätt vad det är kanske man kan anlägga en fruktträdgård och se den växa upp och bli gammal och bära frukt för första gången. Det är ju någonting som ingen människa innan har fått göra. Fruktträdgårdar tar ju 100 år att bära frukt. Men nu lyckas vi med det. Jag och min svärsvåger där i den artificiella dalens, italienska dalgångens blygsamma blister. Och min svärsvåger är inte längre bister. Och det gamla huset, vi har sparat brädorna. Och nu bygger vi en koja i ett träd av de bilade brädorna. Och så bor vi där för evigt.